Herre, led mig, hjälp mig. Jag ber om det i ditt namn. Amen. Jag har en tydlig målsättning med det jag vill dela idag. Och jag hoppas att jag ska nå dit. Det kommer bli en blandning av personliga vittnesbörd och vad jag upplever Gud vill föra oss till. I maj i år så satt jag och njöt av värmen på min altan. Slumrade faktiskt till. Någonstans där var jag i bön och så somnade jag till. Och så vaknar jag med ett ryck. Och så hör jag hur Gud säger: ni lever i symbios med mig, men ni är kallade till intimitet. Och jag började liksom skaka om mig lite granna. Och jag började de närmsta dagarna fundera: oj, vad är det Gud säger till mig? Och jag upplevde det så tydligt och så starkt, hur det växte inom mig. Och det blir så fascinerande, för att jag har min son, han är 14 år, och jag berättade det här för honom och jag hade en litet samtal med honom. Och sen någon vecka senare så ringer han mig: ja men pappa, det där måste ju betyda att när man lever i symbios så lever man för att man själv ska ha bättre. Men när man lever i intimitet så lever man för att den andra personen ska ha det bättre. Och jag blev mäktigt stolt som far när jag hörde de där orden. Och det här har på något sätt skakat om mig. Där jag inser att det är någonting som vi har missat. Det är ju väldigt lätt att hamna i de där hjulspåren. De där vanorna att så här har vi alltid gjort. Men vi tappar den där glöden. Vi pratar ju väldigt mycket om det här med äktenskap, att vårda relationer, att bygga romantiken, att bygga intimiteten och närheten. Att det är någonting man i en äktenskap hela tiden måste jobba med. Men jag tror att vi behöver jobba med vår himmelska närhet på ett helt annat sätt än vad vi gör. Vi måste ställa oss frågan: vad handlar det här med våran gudsrelation om? Vad betyder det för mig? Vad står det för mig? Var fäster jag blicken någonstans i det? Vad är min förväntan? Det är väl så att i alla relationer, så utan att vi tänker på det, så sätter vi en nivå på relationen. Och det är väl så när man börjar bli intresserad av någon, att man börjar närma sig lite trevande, lite försiktigt, och kollar: är det här någonting jag går vidare på? Och så byggs den där intimiteten bit för bit för bit. Och någonstans där så blir man så tagen: oj, jag älskar dig. Och får höra orden tillbaks: jag älskar dig också. Och på samma sätt så måste vi utveckla en intim relation med Gud. Och jag måste säga att allt annat är tråkigt, allt annat är religion och allt annat är bortkastad tid. Men det är många gånger så att vi brukar gärna vilja lita på det som är tydligt, klart och enkelt. Traditioner, kultur, teologi, vår lära, våra ritualer. Men när vi närmar oss intimitet och relation så är det inte statiskt. Det är en böljande relation. Och då blir det renast jobbigt. För det kräver någonting av mig. Jag behöver kasta mig in i någonting. Jag behöver bygga någonting med Gud. Och det blir genast svårt. Som titel för det jag vill tala om handlar om att utveckla ett vi med Gud. Satt och pratade med en helt otroende människa på mitt jobb där jag är. Och pratade lite grann om tro och kom ganska snabbt in på att ja, men Gud talar ju. Och jag märkte hur han studsade till. Och han reagerade. Men det är ju grunden i vår tro att det finns ett möte. För om det mötet uteblir så finns det ingen tro. Därför så måste, precis som alla relationer bygger på ett möte, så måste vi odla det här gudsmötet, den där närheten. Och det jag märker många gånger när jag pratar med människor är att människor har ingen förväntan på det där gudsmötet alla gånger. Eller så finns det ett tak på det där gudsmötet som gör att man begränsar sig. Oftast brygger det här taket på min erfarenhet. Ibland i en församlingstillhörighet så har vi vittnesbörd. Och det där taket tenderar att flytta sig lite högre och högre upp. Och det är bra, och det ska vi göra. Men många gånger så blir vittnesbördet ganska begränsat av den tid vi lever i. Och därför så är jag så fascinerad. När jag var ung, från 12, 13, 14, 15 år, så började jag läsa om väckelsehistorien. Och vad Gud gjorde. Och det höjde mitt tak på min förväntan. Vad Gud kan och vad Gud förmår. Jag tycker det är fascinerande. Väckelsen i Wales, jag tror det var 1904-5. Det var ju många som jobbade i kolgruvor. De hade åsner där som hjälpte dem. Och när väckelsen spred sig, det var alltså enorma människor som blev frälsta. Och till slut så fick de problem med de där kolgruvorna. För åsnerna var inte van vid att bli snällt behandlad. Så de slutade jobba. Kan ni se hur väckelsen har gått in och förändrat karaktären hos människor? Guds mötet. Och det är det här vi behöver förstå. Att vi behöver höja taket på våran förväntan om vem Gud är och vad Gud kan. När jag var barn så var jag på en del konferenser i Frälsningsarmén. Och vid ett tillfälle, jag kommer ihåg det så starkt, så sa man: förvänta er inte att Gud ska skriva med eldskrift på väggen. Och jag tänker idag, varför ska jag inte göra det? Om Gud vill skriva på en skrift på väggen, ja, men då får han väl göra det. Och jag märker hur vi ibland tenderar att trycka ner vår förväntan. Jag skulle åka på mitt första läger. Och jag var 13-14 år. Jag hade bett väldigt mycket för det här lägret. Att Gud skulle göra någonting. Och jag är uppvuxen med Kristi Lindberg och Roger Larsson. Så jag har sett mycket och upplevt mycket. Så jag börjar be Gud, gör någonting. Jag vill uppleva dig, jag vill se dig, jag vill röra vid dig. Gör någonting. Och kvällen innan jag ska gå och lägga mig och jag ber, så upplever jag hur Gud talar till min inre människa. Det kommer hända någonting fantastiskt på lägret. Förväntan kommer. Det blir lite julafton över det hela. Gud, vad ska du göra? Vad är det som händer? Jag träffade en ny kompis som vi lärde känna och hitta lite grann varandra. Och vid ett tillfälle så berättade han för mig. Ja, en kväll när jag var hemma och satt på min säng, så såg jag med mina ögon Jesus komma fram till mig. Och han kramade om mig. Och jag sa, wow, något sånt vi har varit med om. Något sånt vi har upplevt. Och då, jag minns det så väl. Ja, men då ber vi. Ja, men det kan vi göra. Vi ber. Så han och jag bad att Gud skulle visa oss någonting. En liten stund senare så skulle vi gå och lägga oss. Och vi bor i en lektionssal. Och jag är precis på väg att krypa ner i sovsäcken. Så jag tittar på dörren. Och så frågar min kompis, vad är det? Ingenting, säger jag. Så kryper jag ner i sovsäcken. Så tittar jag igen på dörren. Och då frågar jag mig igen, vad är det? Och då säger jag, det står någon i dörren. Och då ser han och jag att det står en ängel i dörren. Och den upplevelsen sprängde mina ramar på vad jag kan förvänta mig av Gud. Och den har faktiskt också kastat in mig i ett kaos. För vad jag än har varit, vad jag än har gått, så har jag blivit bråkig och jobbig. För jag har känt, men du, vänta nu, vi måste komma vidare. Jag var på ett läger på Frälsningsarmén. Armén har ju sin fana och sin stolthet. Och på varje bord, på matbordet, så stod arméns fana. Och när jag satt där och åt frukost så drog jag ner den på halvstång. Och man kan tro att det var ett litet bustrick från en liten kille. Men det var mitt sätt att uttrycka min sorg. Det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som är fel. Och vi behöver sörja. Vi behöver gråta. Och vi behöver klaga. Gud kallar oss närmare. Så otroligt närmare. Och Gud vill utveckla en intimitet med oss som är så häpnadsväckande, som är så otroligt starkt. Låt mig få berätta några saker som har berört mig så starkt. Jag har jobbat på Frälsningsarmén i Östersund i 7 år och fick mycket kontakt med många människor där. Och vid ett tillfälle så sitter jag på mitt kontor med 2 helt främlingar och har troligtvis, jag kommer inte ihåg allt, men jag troligtvis tagit in dem på kontoret för jag ville be för dem. Så jobbar jag. Och vi sitter där och pratar lite grann och jag ber för kvinnan, jag ber för mannen. Och när jag slutat be för mannen så kommer 2 ord till mig. Dotter, inte bra. Och jag bara liksom, ha. Så jag bara liksom pratar lite grann med dem. Vad är det här? Vad är det Gud säger? Och då visar det sig att mannen som sitter bredvid mig förlorade sin dotter när hon var 12 år. Och det var hans största sorg. Och det som griper tag i mig så starkt, det är Guds. Gud identifierar hans sorg, hans smärta på 2 sekunder. Gud såg honom. Och det är så här Gud är. Det är så Gud vill beröra oss. Jag berättade lite grann om dikterna igår. Jag tar det igen. För mig är det samma historia. Jag bad om en födelsedagspresent när jag var 15 år någonstans där. På kvällen på min födelsedag började jag skriva dikter. Jag hade varit mobbad i 6 år. Mådde inget bra. Jag är dyslektiker, har svårt med stavning. Jag var olyckligt kär dessutom. Men Gud mötte mig där jag var. På ett sånt intimt sätt att det chockade mig. Det berörde mig så djupt. Och det är det vi måste få tag på. Och det är det vi måste våga tro att Gud vill. Gud vill inte att vi ska leva i symbios. Gud vill att vi ska leva i den här ömsesidiga kärleksrelationen. Men han vill också öppna upp dörrar av djupare intimitet med oss. Vägar som vi inte trodde ens var möjligt. Fantastiska möjligheter att få bli berörd, men också att få beröra andra människor. Jag var en gång på en konferens. Det var en stor konferens. Det var 2000 personer där. Och vi började tillbe. Och jag står där och bara tillber. Och så känner jag Guds närvaro. Hon bara sänker sig över mig. Och jag bara njuter. Men så märker jag, oj. Det blir starkare. Och starkare. Och till slut så känner jag, nu står jag 1 decimeter från himlen. Det var så starkt och så mäktigt. Och så utbörjar jag profetera och ropar i den här salen. Reser upp min armé, reser upp min armé. Vi måste förvänta oss mer av vad Gud kan, att Gud kan säga och vad Gud kan förmedla till oss. När vi lever i ett äktenskap så kanske vi många gånger låser in oss. Ja, nu har det varit så här i 10 år och det kommer inte bli mer. Det här är den närhet vi har. Men då måste vi säga att nej, nu måste vi bygga vidare. Nu måste vi bygga mer intimitet. Det är så lätt att saker blir slentrian. Det är så lätt att vi gör saker av tradition. Men vi måste komma med den här uppvaktningen. För det jag upptäckte är att Gud kommer hela tiden till mig. Med de där gåvorna, med det där berörandet, med den där närheten, med den där intimiteten som oj, chockar mig ibland. Som blir så överväldigande. Gud vill vara personlig, närvarande och talande in i våra liv. Personlig, närvarande och talande in i våra liv. Och det är inte så att Gud vill en gång om året möta oss. Utan Gud vill konstant röra vid oss. Hela tiden. Det enda sättet för dig att bli lik Jesus, det är att vandra i Guds närvaro. När ni skådar Herrens härlighet förvandlas ni till en och samma avbild. Vad är det den säger? Jo, Gud vill i ditt böneliv komma med sin närvaro. Och klä dig med sin närvaro. Gud vill 24 timmar om dygnet dränka dig i sin kärlek, i sin omsorg, i sin närvaro. Och jag har många gånger ibland gått in i bönekammaren och jag känner hur jag brinner av Herrens närvaro. Jag känner hur det bolmar runt omkring mig. Och ibland så mår jag pyton och livet är ganska jobbigt. Och jag känner hur det bara bolmar runt omkring mig. För ett antal år sedan så hamnade jag i en mycket jobbig situation och var bokstavligen krossad. Känslomässigt. Låg på en soffa och mådde pyton. Och så hör jag hur Herren talar till mig. Och så säger han, du är min nardumsbalsam. Wow. Eller när jag går till en gudstjänst och en man som är halvalkoholist kommer fram till mig och börjar prata lite grann. Jag kände honom lite grann. Och vet ni vad han gör? Jag ska inte gå in på detaljer. Men han förklarar allting som hade blivit jag hade blivit orättvist behandlad. Och han förklarar allting och erkänner allting och avslöjar allting. Utan att jag behöver säga ett ord. Så bekräftar han allting. Boom, 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 boom. Wow. Sitter i en gudstjänst också helt krossad. Tror du inte Gud ger mig ett profetiskt tilltal? Han vill att jag ska gå upp och dela i församlingen. Mitt i min sorg, mitt i min smärta, så rör Gud vid mig. Personlig, närvarande, talande. Satt och funderade under en tid över det här. Livets ord hade en konferens, bygga kyrka. Och de har den nog igen många gånger. Och den där strofen bygga kyrka fastnade i mig väldigt starkt. Och jag funderar lite grann. Bygga kyrka. Bygga kyrka. Och i ett tillfälle. Ska gå och lägga mig i bakharet. Jag tror att jag hade lite lovsångsmusik på. Så kommer den där strofen till mig. Att bygga kyrka. Helt plötsligt så kommer Guds ande över mig. Sprattlar som en fisk i det där vattnet. Och så hör jag hur Gud säger 3 gånger, först viskande, sen min normal stämma. Sen ropar han i mig, genom hunger, genom hunger, genom hunger. Och helt plötsligt så känner jag hur patetiskt alla våra försök att bygga kyrka är. Alla våra planer, alla våra försök, alla våra idéer, allt vad vi gör blir så fjuttigt. Allting summeras i Guds ord. Ni bygger mitt hus genom hunger. Finns ingenting annat. Gud talar. Gud leder oss. Men vi måste ha en förväntan på att höra. Vi måste ha liv där Gud kan tala. för ganska många år sedan så var jag på en ungdomskonferens och Gud visade mig en syn. Det låter väldigt pretentiöst när man säger en syn, men okej, det var en bild. Jag såg ett träsk. Och jag såg i träsket så var det ett kritvitt altare. Och jag såg hur jag hade böjt mina knän vid det här altaret. Och jag såg hur jag skakade. Det var obekvämt. Det var det jag såg. Puff, försvann det. Och sen de närmsta dagarna så började Gud förklara bilden. Träsket, ja, det är din tjänst. Tack Gud. Altaret är svaghetens altare. Du har böjt dina knän vid svaghetens altare. Och det gör ont i dig. Det är därför det skakar. Det påverkar dig. Det är smärtsamt. Men, säger Herren, du är inte kallad att böja dina knän där. Du är kallad att offra dig på det. Okej. Okay. Jag hoppas att jag väcker någonting i dig. För det är det min avsikt där. På något sätt väcka en avundsjuka. Det kanske man inte ska göra. Men nu vill jag göra det. För jag är ingen speciell. Jag har ingenting försteg för någon annan. Allt Gud gör för mig vill han göra för dig. På ditt sätt, på sitt sätt. Personligen möta dig där du är. Där du står. Där du lever. Men Gud kan och Gud förmår. Jag var, när jag började jobba på Frälsningsarmén i Östersund, så det var många, mycket hjälpsökande. Vi delade ut mycket pengar. Och jag var lite besvärad av att bara ge pengar och inte ge något budskap. Samtidigt så var det lite svårt där. Hur ska jag göra? Men jag bestämde mig. Jag ska fråga om jag får be för dem avslutningsvis innan de går. Jag hjälper dem i vad jag kan och sånt. Och sen frågar, får jag be för dig? Ja. Och så tänkte jag. Och så ska jag fråga om jag får hålla deras hand. Det står ju Guds ord. Ja. Så kommer en kvinna. Vid ett tillfälle. Så pratar med henne. Så frågar jag, får jag be för dig? Ja, ja, det kan du göra. Får jag hålla din hand? Ja, ja, det kan du göra. Så tar jag hennes hand. Och så börjar jag be för henne. Jag är så där lite spontan av mig som person. Och lite för frimodig ibland. Så känner jag Guds närvaro runt våra händer. Så jag frågar henne. Alltså jag känner Guds närvaro runt mina händer. Upplever du någonting? Ja, det är en värmekälla i mitt bröst. Och det är som en vind som far över mig. Vad är det? Det är Gud, säger jag. Vem är Gud, säger hon. När du sa att du skulle be för mig så tänkte jag att du var tokig. Nu sitter jag här och är tokig. Och så får jag bara dra hela evangeliet för henne. Och så ställer hon en fråga till mig. Jag var här för en månad sedan. Varför bad du inte för mig då? Gud rörde vid henne. Gud gjorde någonting. Jag hade tre tjejer som kom och skulle göra ett gymnasiearbete för Frälsningsarmén. Jättespännande. Så jag står där och pratar om tron, armén och sånt. Och sen kom jag in på Gud och att Gud älskar dem. Och så frågar jag, får jag be för er? Ja, det kan du väl få göra. Har ni någon smärta i kroppen eller någonting som... Ja, säger en tjej. Ja, alltså jag... Hon hade ett för kort ben. Ja, men vi ber för det. Så jag ber henne sätta sig på en stol och dra fram benen. Och jag ser, ja men det är för kort. Och så säger jag till de andra tjejerna. Men du, tjej, kan ni ställa er på vardagens sida här nu då? Ja, okej. Okay. Och så ber jag för benet. Och benet åker ut. Puff. Och sen ber jag för nästa tjej. Och jag hittar inget speciellt att be för henne. Men jag upplever att jag får något profetiskt om hennes mamma. Men jag fattar inte vad det var. Och hon fattar ingenting heller. Ja. Men jag ber för henne. Och så ber jag för nästa tjej. Och hon hade också ett för kort ben. Hon hade någon skolios i ryggen eller någonting. Och jag upplever att Gud rör vid henne. Någonting händer. Så blir det en väldig stämning där inne. Jag undrar hur de redovisar detta i skolan. Alltså. Det roliga var att personalen som såg de här tjejerna gå ut undrade vad som hade hänt. De var inte troende heller. För de här tjejerna, det blev lite lustig hela situationen. Några dagar senare så ringer den här tjejen, andra tjejen. Du, alltså, kan min bror behöver förbön. Kan du be för honom? Ja, visst. Kan jag göra. Och så kommer hon, brodern och mamman. Ja, okej. Okay. Och sen så vi går in på kontoret och här blir det lite språkförbistringar fram och tillbaka. Så jag har inte riktigt koll på exakt allt vad de sa. Men det visar sig att barnen hade ingen koll på att mamman hade väntat på en operation. Men jag fick be för brodern, jag fick be för mamman. Har ingen aning om vad Gud gjorde, vad som hände. Och när jag ska gå så säger tjejen, men du måste be för mig också, säger tjejen. Ja, okej. Okay. Så jag ber för henne. Och jag kommer inte exakt ihåg hur hon uttrycker, men hon upplever Guds närvaro. Och uttrycker verkligen så här. Wow. Gud vill möta människor genom dig. Genom dina gudsmöten så vill Gud möta andra människor. Och det är så otroligt starkt och så otroligt underbart. Att få möta Gud. Återvänder till min längtan. Står inför himmelens port, lyssnande. Min barndoms gudsmöten ropar till mig. Stig fram, stig upp. Återvänder till ropen. Jag har sett dig, låt mig få se dig. Längtan bortom nuets förvirrade tro. Att finna himlens fönster där Gud stiger ner till människan. Återvänder till hungern, den första kärleken. Det längtande hjärtat söker den himmelska närheten. Att röra vid manteln, sitta i den himmelska verkligheten, att se Guds kärlek beröra. Jag vänder åter till trons kärna, bryter med det mänskliga hoppet för att sträcka mig mot den himmelska verkligheten, knäböjd vid svagheten för att leva ett annat liv. Vi behöver en riktning som är en pil rakt mot himlen. Vi behöver sätta våran förväntan på korset. Och vad det står för. Det står för befrielse. Det står för helande. Det står för frälsning. Och det finns en sån kraft där i. Men vi är så många gånger kraftlösa. Så många gånger har vi ingenting att säga. Och jag har mött människor så många gånger bundna i synd, i andemakter och i så mycket vånda. Och jag blir förskräckt. Och jag har lyssnat på, jag har jobbat med ensamkommande flyktingbarn under 2,5 år. Och både pratat med ungdomar men pratat väldigt mycket med personal. Och lyssnat på deras livshistorier och hört. Och jag inser, ska vi som kyrka bli relevanta för dessa människor så måste vi ha Guds rike att ge dem. Något annat kommer aldrig att fungera. De kommer inte lyssna på oss. Och jag satt en gång i köket. Och det var 2 kvinnor som satt där som jag jobbade med. Som började berätta lite grann. Om relationer de har haft. Om misshandel. Om våldtäkter. Och jag står där. Men hjälp. Det tog tag i mig så starkt. Och jag märker vilka ärr, vilken smärta de har. Och många gånger så det enda vi möter med dem är: varför syndar du? Varför lever du där i världen? Ja, men de tröstar sig på det enda sätt de kan. De vet inte av något annat. De är vinsna. Och där behöver vi komma med Guds kärlek. Hur älskar du Jesus? Skulle jag fråga, älskar du Jesus, så skulle alla säga ja. Men nu säger jag inte det, utan nu frågar jag: hur älskar du Jesus? Hur uttrycker du din passion, din längtan efter honom? Vi behöver ställa oss hemma, ensamma och ropande till Gud: kom. Kom, Herre. Och så gör vi det länge, en timme, en halvtimme. Vi försöker. Och så säger vi: Gud, kom. Kom. Tills han kommer. Och när han är kvar där, så står vi där och bara njuter. Tack, Herre, för att du är här. Tack för din närvaro, Herre. Och så låter vi oss bli oss marinerade av Guds närvaro. Så låt oss bli tvättade av Guds närvaro. Där är början. Jag inser att jag kunde ha många predikningar på det här. Bara några saker till. Sorgen över synden är någonting vi behöver utvecklas. Nej, jag tror det var Charles Wesley. När han gick fram och predikade evangeliet, så på kvällarna, så när polisen gick och patrullerade ständerna, så såg de någon som låg i ett hörn och betedde sig konstigt. Då luktade de på andedräkten, och luktade inga alkohol, så var det John Wesley disease. Han var i syndanöd. Vi har tappat syndanöden. Vi har tappat förkrosselsen. Vi har tappat den djupa omvändelsen som bryter synden över våra liv. Varför har vi gjort det? Jo, det är för att vi har tappat förståelsen hur allvarlig synden är i våra liv. Längtan efter himlen. Vi har tappat längtan efter det himmelska. Vi förstår inte det himmelska. Vi vet inte riktigt vad det innebär. Låt mig få berätta någonting. Jag skulle be för en man på Frälsningsarmén i Östersund innan gudstjänsten. Han skulle åka. Så jag gick ut i lokalen och stod långt bak. En annan kompis var halvt in i mittgången. Så la jag min hand på hans axel och så sa: tack, helige ande, för att du är här. Då går det en tryckvåg från plattformen och sveper med han som är i mitten. Och vi får en dusch av Guds närvaro som bara exploderar i rummet. Och det var så starkt och så mäktigt. Och efter en stund så är jag på väg fram till pianot. För jag tänkte jag skulle spela någonting. Men när jag står framför pianot så bara vet jag att det står en rad av änglar på plattformen. Jag ser dem inte, men jag förstår att de är där. Så vi går och ställer oss mitt där de är och upplever, jag tycker upplever en speciell atmosfär i den här ängelraden. Och jag inser: wow, det här är häftigt. Gud är stor. Och Gud kan så mycket mer än vad vi förstår, än vad vi kan tänka. Och vi har lagt en massa med religiösa, teologiska, kulturella tjafs över allt det vi gör. Och lever i symbios. Ja, vi ska ha moraliska liv. Vi ska ha teologisk rätt lära. Och vi ska ha den här kyrkoordningen på det här och det här sättet. Och så gör vi evangeliumet mekaniskt. Och så fort någon syndar så är vi där och petar. Du syndare. Istället för att möta människor med kärlek. Mätta mig Gud med din kärlek. Låt mitt inre finna ro endast av din omfamning. Berör mitt liv igen och igen så att du blir min längtan. Vi behöver återfinna bönen och bönens ande. Många gånger så blir bönen formler, traditioner och allting. Ni vet, det finns vissa tillfällen i livet där jag tror vi självmant automatiskt växlar upp våra ord och vår uttryckssätt oavsett vilka vi är. Ni vet det här tillfället när man friar till någon. När man försöker liksom koncentrera orden, situationen. Man försöker verkligen ge djupet av sitt hjärta. Eller när man sitter där på en dödsbädd och pratar med personen. Och det blir någon form av helig atmosfär. För man vet, det här är stort. Det är den där koncentrationen. Det är det där vi behöver plocka fram när vi är med Jesus. Det är det allvaret som kan förvandla människors liv. Vi behöver odla svaghet. Ja, vi behöver odla svaghet. Att odla någonting är en medveten handling. Många människor är svaga och alla är vi egentligen svaga. Men vi behöver odla svaghet. Vi behöver göra oss medvetna om att vi är svaga. Vi behöver en attityd och en inställning. Jag kan inte detta. Jag förmår inte detta. För annars kommer vi inte kunna komma till Gud och göra det han vill. Bara, vi ska snart avsluta, men jag bara börja bygga upp en förväntan och en längtan efter Gud. Vad Gud kan göra. Mötet. Det finns ett möte mellan himlen och jorden där skulden lyfts av. Det finns en vän som får nattens ångest att klinga av och vändas till dag. Det finns ett hopp om frid i känslornas mörka stormar. Det finns en kärlek som tröstar alla djupa sprickor i vår själ. Det finns en väg som fyller alla tomrum med närhet varm. Det finns tårar som ser min själs mörker och vänder dem till skratt. Det finns en tro som dödar alla demoner och låter mörkret finna vila. Det finns en hand som sträcker sig djupt ner i ångestens hålor för att dra mig upp. Det finns liv bortom skuldens draperi. Det finns förlåtelse under himlavalvets tron. Helige Ande, kom. Helige Ande, jag bara ber att du ska komma just nu. Och vi står här helt och hållet svaga och bara längtande efter dig. Grip in, Herre. Grip in, Herre. Herre, du ser allting som binder oss. Du ser hur livet ofta snärjer oss. alla plikter och alla krav. Herre, du ser alla sår som håller oss tillbaks. All smärta, all vånda, alla ord som har gjort revor i våra liv. Nu ber jag, Herre, att du ska göra en skillnad. Sträck ut din hand, Herre. Sträck ut din hand, Herre. Och rör vid var och en som är här. Drabba dem på det sättet som bara du kan. Kom i din närvaro. Kom i din närvaro. Kom i din kärlek som är så otroligt ofattbar. Jesus. Ska vi bara ta en liten stund och bara vara tysta? Och bara vänta på Herren.